Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet. Glöm inte att klicka i hjärtat i appen Sveriges Radio så att du inte missar något.
Efter chocken mot Spanien, Kap Verde har skakat om fotbollsvärlden återigen.
Och nu kan vi konstatera, Spanien är tillbaka som guldkandidat.
Och efter smockan mot Nederländerna, Jesper Karlström är inte orolig att tappa sin startplats.
Mer svenskt finns det i Iraks VM-trupp, en femtedel av den närmare bestämt.
Och nu svarar Tyskland efter ormryktena.
Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
Ja, ännu en VM-natt ska läggas till handlingarna. Det har hänt mycket på massa fronter. Ju alldeles nyss slutade Egypten, Nya Zeeland. Egypten knep vinsten med 3-1. Och det betyder att Egypten inte bara tog sin första seger i VM någonsin. Nu leder de dessutom sin grupp före Iran.
Oj.
Det tror jag inte många såg på förhand.
Nej.
Och det här efter att Iran spelat oavgjort mot Belgien tidigare i natt. Iran som inte har exakt optimala förutsättningar under det här mästerskapet. Det pratade vi om igår ju.
Mm.
Men de lyckades alltså återigen knipa poäng. Och är nog helt okej nöjda med det. Belgien däremot går ifrån den här matchen besvikna efter ännu en uddlös insats. Iran gjorde mål på frispark som dömdes bort för offside. Belgien fick Nathan Ngoy utvisad i mitten av den andra halvleken. Så kanske är det Belgien som ska vara nöjda med oavgjort. Men det här var en bedrövlig match, om jag får säga det själv. Mm-hmm. En annan som håller med är Zlatan Ibrahimovic.
Like I said, first half almost falling asleep. Second half I fell asleep. So this game, nothing, not a lot to talk about. Another draw.
Ska vi skicka det som ett tips till Victor Nilsson Lindelöf när det är tidigläggdags där istället för Planet Earth eller vad han nu ägnade sig åt?
Mm. Seriepriserna av Belgien, Iran.
Ja.
En lustig detalj, jag vet inte hur man nu vill se det, men Iran och Egypten väntar nu i den ökända Pride-matchen i Seattle nästa vecka. Mer om den när det närmar sig, men det spelades ju två andra matcher igång när dygnet som bjöd på action. Låt oss börja med Uruguay mot uppstickarna Kap Verde som ju tog sensationell poäng mot Spanien förra veckan. I den här matchen fick vi se VMs två äldsta målvakter som vaktar vardera bur med 40 plus båda två, alltså 40 år och lite till. Muslim i Uruguay och så Vozinha i Kap Verde. Du minns förresten hur många följare Vozinha hade inför VM, va, på sin Insta?
Oh, var det 40-50 tusen?
Ja, exakt. Och efter matchen mot Spanien hade han ju 5 miljoner. Vet du hur många han har nu?
Nej.
Över 15 miljoner följare.
Jag undrar vad de här fick folk förväntar sig att se där nu. Men okej, fortsätt. Mm.
De fick se highlights från Kap Verdes match. För de lyckades alltså återigen chocka världen genom att ta ledningen mot Uruguay.
Pina Blasic. Oh, they've scored! Sensational!
Kevin Pina i Kap Verde. Han gör alltså Kap Verdes första mål någonsin i ett VM. Han gör det på frispark långt utanför straffområdet. Kanske en boll som den uruguanska målvakten Muslera borde kanske ha tagit. Men lyckan skulle inte vara särskilt länge för Kap Verde, för Uruguay både kvitterade och tog ledningen inom loppet av 2 minuter alldeles i slutet av första halvleken. Fortsatte sedan trycka på i den andra. Kap Verde fick försvara sig som om det gällde livet, och plötsligt mitt i allt det här då får Kap Verde till en kontring. Och då är det 40-plussaren Muslera återigen i det uruguayanska målet som kommer ut lite för långt utanför sitt eget straffområde. Du vet när man bara, shit, är ingenmansland, inte riktigt kan ta vägen någonstans. Missar bollen och öppnar upp för ännu en chock. Och så här lät det i BBC som hade en reporter på plats i Kap Verde och intervjuade ett fan precis innan målet.
Matching Uruguays pressure.
Oj, vilken glädje. Ja.
Visst dras man med det här, det var helt otroligt. Kap Verde tar alltså ännu en skalp, klarar av 2-2 mot Uruguay, ligger just nu trea i gruppen, har Saudiarabien kvar i sin sista match. Helt enkelt alla chanser i världen att avancera till slutspel, kan till och med komma högre upp i gruppen om Spanien hjälper dem i sin sista match mot Uruguay. Och Spaniens match idag, den har ju du koll på.
Ja, eller igår kväll, det var en ganska tidig match faktiskt, om vi ska snacka svensk tidszon. Nu är det uppenbart att du befinner dig i Dallas och jag i Göteborg. Men snacka om att Spanien studsade tillbaka efter den där mållösa matchen mot Kap Verde. Lamine Yamal startade anfallen och Oyarzabal gjorde mål, och plötsligt hade de liksom hur kul som helst och lekte bort Saudiarabien från någon som helst chans att ta poäng i den här matchen.
Pedro Porro med ett inlägg, Kukureya snett inåt bakåt, Olmo, oj, 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 Oyarzabal som de spelar fotboll. Det är 3-0. Det är utspelning, det är så vackert, det är konst, det är kultur, det är allt vad ni vill ha när man ser Spanien spela fotboll.
Nu har vi inte bara ajajajare utan ojojojarzabal, och jag känner att jag behöver liksom inte lägga till mer än det som Andreas Mats fångade här.
Det svenska landslaget är tillbaka i Dallas för att ladda om efter nederlaget mot Nederländerna. Och som det sig bör efter match var det ju avbytarna och reserverna framförallt som syntes till på träningsplanen i Frisco, medan startelvan ägnade sig åt mer renodlad återhämtningsträning. Och nu tar ju också landslaget ledigt en dag för att umgås med sina familjer och fira midsommar i efterskott. Såg en så himla fin bild förresten på Alexander Isak och hans familj. Hans mamma som liksom klappar om honom om huvudet och ser så himla stolt ut. Har du sett den bilden?
Nej, jag har inte sett den.
Nej, den finns på Aftonbladet. Pontus Orre som har knäppt den.
Såklart.
Han är så himla bra. Han fångar det där ögonblicket. Och så blir man ju påmind igen om de här stjärnorna. Att de också är människor, de har familjer. Familjerna tycker det är helt otroligt och mäktigt att de överhuvudtaget spelar ett världsmästerskap. Och så får man lite perspektiv på allt det här som pågår. Men samtidigt är det många som kräver förändring i startelvan inför matchen mot Japan. Radiosportens Kristoffer Karlsson mötte Jesper Karlström efter träningen för att höra om han är orolig för att mista sin startplats.
Nej, jag är extremt tacksam för varje minut jag får spela här. Skulle jag inte få spela så kommer jag göra allt jag kan för att stötta de som spelar och vara redo för att hoppa in om det skulle behövas. Så att jag gör allt jag kan, och sen är det tränaren som tar ut laget. Och det enda jag vill och vi som grupp vill är att det ska gå bra för det här laget.
Som du kanske minns träffade jag artisterna Blade och Yung Lean igår på arenan i Houston. Mm. De var ju sugna på att se Taha Ali i startelvan. Så här säger Taha Ali själv efter matchen om de dubbla känslorna efter den tunga förlusten, men också glädjen i att få spela sina allra första minuter i VM.
Ja, klart. Alltså, det går inte bort. Alltså, det är speciellt. Så det är klart man måste hitta någon glädje i det där. Inte något att man går och firar efter matchen och är glad på något sätt. Sådär. Men det är mer privat att man pratar lite med familj och så. Att det är en stolthet att gå inte att komma. Samtidigt som att det är väldigt tråkigt att vi förlorade igår. Så det är en balansgång.
Är det några nerver när du hoppar in där?
Ja, jag skulle inte säga. Det känns lite pirrigt, men gör att man är hypad för att hoppa in.
Vad fick du för direktiv av Graham Potter innan inhoppet?
Nej, egentligen bara gå in och göra din grej, för att han vet ju vad jag kan göra, och så jag är ganska enkel spelare att förklara.
Imorgon är det alltså träningsfritt, men istället kommer ju förbundskapten Graham Potter ta emot media för en frågestund. Watch this space, så att säga. Apropå Potter så tog han ju med sig resten av ledarstaben på cowboyutflykt sist landslaget hade ledig dag. Inspirerad av det här, ja förresten, du vill säga något?
Ja, jag vill säga något. Att jag, under de bildsvepen som jag såg på hans Instagram-konto, så tänkte jag, det här hade dansken aldrig gjort. Aldrig. Aldrig hade han gjort.
Inte en chans.
Eller hur?
Tagit på sig en cowboyhatt och gått på rodeo.
Nej.
Ja, men för det var ju det. Graham Potter gjorde, han tog med sig resten av ledarstaben på cowboyutflykt. Inspirerad av det här gick jag lite i hans fotspår idag. Mm. Jag är ju inte mer än en klassisk kille med fäbless för cowboy-eran. Du vet, laglösa banditer, tjuvheder, boskapsfösare, den här väldiga prärien och bergen och öknen. Allt det där som grundade den amerikanska drömmen. Och så här är det i Dallas grannstad, Fort Worth. Där finns Fort Worth Stockyards. Det är en stadsdel med nästan 150 år gamla anor. Förr i tiden gick här den stora boskapsfösarleden The Chisholm Trail. Man föste kor och oxar på 90 dagar långa vandringar mellan San Antonio i södra Texas och en bra bit upp in i Kansas. Och Fort Worth, det var det sista stoppet längs den här rutten på ungefär 45 dagar. Innan man kom fram till Abilene i Kansas. Så här blev det ju sådana klassisk plats där man fyllde på depåer, vilade, wheelade och dealade. Och den här rutten gjorde Texas till en rik delstad tack vare handeln och ekonomin som den här verksamheten förde med sig. Och det ligger också till grund för hela cowboy-livsstilen. Och idag är det här ett turistmål med massa gamla saloner, merchaffärer. Man kan klappa de här longhorn-tjurarna, du vet de här tjurarna som har skit långa breda horn.
Åt sidan,
har säkert sett. Åt sidan, sticker rätt ut. Och så kan man få se dem fösas genom byn. Och sen så kan man få gå på rodeo, vilket jag gjorde. Och nu kan jag alltså börja använda uttrycket not my first rodeo och mena allvar när jag säger det. Det är inte alla som kan det.
Nej.
Rodeon dock, det var en sorglig historia om jag ska vara helt ärlig. För idag var det sådana här tjurkampsspecialare. Så inga cowboys på häst som kastar lasso. Utan massa unga män som tävlar i olika sådana här grenar. Som involverar plågade tjurar som försöker stånga skiten ur dem. Det här är inte tjurfäktning, för de har inga vapen eller verktyg. Utan det kallas för American Freestyle Bullfighting. Det är sprunget ur just rodeokulturen. Och det handlar mer om att hoppa undan, göra några så här coola volter, undanmanövrar och mest klara sig från att bli stångad.
Mm-hmm.
Återigen, jag är en enkel cowboy-entusiast. Jag är inte extremt insatt i det här med djurhållningsfrågan. Men rodeo i Texas, det är väldigt kontroversiellt. Ur i alla fall djurens perspektiv. Själva hävdar de att de tar hand om sina djur. Medan djurrättsorganisationerna knappast håller med. Och saken är den att rodeo i Texas, det är faktiskt undantagen lagar om djurplågeri. Det är liksom mer eller mindre oreglerat. Så rodeos har fri lejd och pushar de här djuren väldigt hårt. Bindar dem över bakkroppen så att de rusar ut och sparkar bakut. Bockar som det kallas. Eller stressar upp dem innan de ska äntra ringen. Du vet, deras fight or flight reflexer triggas liksom, minst sagt. Så det var någon slags poetisk rättvisa i allt det här. Att jag såg flera av de här utövarna bli stångade, bli trampade på och halta ut ur arenan till publikens stora förtjusning. Återigen, jag vet ingenting om de här rodeo-människornas känslor för sina djur. Jag tror inte de hatar dem och plågar dem bara för att. Det här är ju en jättegammal kultur, det är ju en del av deras identitet.
Mm.
Men samtidigt satt jag där på rodeon och så såg jag ett klipp med Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann från en presskonferens tidigare idag. Det har nämligen ryktats om att det syns till en orm på Tysklands träningsplan. Och journalisterna ville veta om det här verkligen stämmer.
It was a big anaconda.
That was a joke.
Yeah. It's only a small one. And we love all the animals on this planet. And we're happy that this snake found a beautiful place to live there.
Ja, det säger alltså Julian Nagelsmann. Och så har vi presschefen förtydligad då att han bara skoja. It was a joke. Det tyskaste av det tyska jag har hört idag. Det var ingen anaconda. Däremot så var det en kopparhövdad huggorm som faktiskt är giftig. Men tyskarna tar det här alltså med hyfsad ro.
Uppsnacket fotbolls-VM.
Där vi vänder oss mot den amerikanska östkusten som vi har gjort några gånger och anropar Emanuel Nashed. Hallå där!
Hallå, hallå mina vänner.
Du, vi ska prata lite Frankrike tillsammans med dig. Ett lag som ju målades ut som den starkaste guldkandidaten kanske inför VM. Men som också levererade på det ju i sin premiär mot Senegal. Nu är det ju andra gruppspelsmatchen som stundar sen kväll för svenskarna. Hur mår fransmännen?
Ja, efter den första halvleken i premiären ska vi säga att de inte mådde särskilt bra, för den var inte bra alls. Men efter den andra halvleken och matchen totalt så mådde de ju rätt bra. De mår fint skulle jag vilja säga. Jag var ju på en träning här om dagen, ska berätta lite om den alldeles strax. Men framförallt inför den här matchen mot Irak så har ju Didier Deschamps, förbundskaptenen, tryckt på väldigt tydligt och tidigt, flera dagar innan matchen: underskatta inte det här laget. De är bättre än vad ni tror. De spelade 1-1 mot Spanien i genrepet till VM. Underskatta inte det här laget. Så det verkar vara mantrat som Didier Deschamps, förbundskaptenen, trycker på väldigt mycket. Pratar man med fransk media, vilket jag gjorde på den här träningen, då var de lite inne på att så här, ja, om Norge vinner mot Senegal, då kan det ju bli en gruppfinal mellan Norge och Frankrike. Så mentalt var de redan där. Kanske spelarna också lite därav Didier Deschamps väldigt tydliga tidiga ingång med att inte underskatta motståndaren Irak i den här matchen.
Mm. Men det handlade ju mycket om Mbappé i den första matchen. Alltså det måste ha varit väldigt mycket fokus på honom nu inför fortsättningen.
Ja, verkligen. Vilket Ja, han trivs ju så bra på VM, det är ju nästan löjligt. Han har ju dock en väldigt speciell position i det här landslaget. Den här träningen som jag var på, då spelade reserverna en match mot ett lokalt lag, det MLS-laget New England Revolution. Och då sitter alltså alla startspelare från dagen innan och kollar på matchen från bänken. De spelade ju inte, utan det var reserverna som spelade. Kylian Mbappé sitter helt ensam på andra långsidan, där media förvisso satt, men i ett torn med en av ledarna från det franska laget, och satt inte alls med sina lagkamrater under hela den här matchen och kollade, utan satt helt själv, kollade lite på telefonen, pratade lite med ledaren, kollade en hel del på den här matchen faktiskt. Men han har ju verkligen en unik säregen position i det här laget, inte bara liksom som stor stjärna och fotbollsspelare, men också som person. Väldigt speciellt såg det ut som där, att han var helt isolerad från de andra som satt ut och har ganska trevligt att sitta där och kolla i solen. Men nej, han hade annat för sig på andra sidan.
Men du, andra stjärnor var kanske lite blekare i den här första matchen. Till exempel Ousmane Dembélé, senaste Ballon d'Or, prisade ju som världens bästa. Han var inte lika framträdande.
Nej, han var ju inte det. Sen så tänker man ju att hela det här laget är ju typ fullt av stjärnor. Alla kan ju inte vara lika bra varje match, och någon måste ju vara lite sämre. Men du har helt rätt, Samir. Han var ju kanske inte den som stack ut allra mest i premiären mot Senegal. Men Didier Deschamps på presskonferensen idag gick ut och försvarade honom. Det är väl kanske inte hela världen en match. Och Ousmane Dembélé har vi ju sett de senaste säsongerna vad han kan göra. Så att, det var nog inte en större oro heller ifrån medias håll. Även fast han kanske inte gjorde sin bästa match i premiären. Det är ju många matcher till, och den gången Mbappé kanske inte levererar, då kanske Dembélé kliver fram och gör det för Frankrike. De har ju några som kan göra det.
Tack så mycket, Emmanuel Nached. Vi får alla anledningar att höras med dig senare under VM också. Ha det gott!
Ha det fint, hörni!
Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
Får jag ta en stund och berätta för dig om Iraks VM-lag, Samir?
Jättegärna. Nu gjorde jag den här lekrörelsen för er som inte ser.
Nej, vi har ju ett videosamtal som pågår samtidigt som vi pratar i podden och i radio. Sverige är ju ett land, om vi ska börja den änden, som representeras i flera landslag. Vi har stannat upp vid det, och de här tre i Bosnien-Herzegovina. Vi har lite snabbt sprungit förbi de här ännu fler som spelar för just Irak vid VM.
Ja, du sa att det var nästan hälften av laget, nej, eller startelvan?
Nej, en femtedel av truppen, om vi ska vara helt noga.
Så var det?
Ja,
okej.
Okay. Mm. Ett landslag i stort ju, som av förklarliga skäl består av många som har vuxit upp i diaspora. En femtedel alltså kommer ifrån Sverige eller har koppling till Sverige. Det här är Iraks första VM sedan 1986, och precis som hela landet har såklart fotbollen också påverkats av allt det som har hänt under den här 40-årsperioden med diktatur och krig och terror. Och det blir inte minst tydligt i berättelsen om enskilda spelare. Och en som man kan zooma in på där är Ayman Hussein, som sköt Irak till VM.
Edge of the area, lofting across, hammered in by Hussein, the Iraqi captain.
Första april i år gjorde Ayman Hussein 2-1-målet i playoffmatchen mot Bolivia. Ett möte som många av spelarna länge trodde att de skulle missa. För kriget mellan USA, Israel och Iran påverkar såklart grannländerna också i den där delen av världen. Och hur skulle spelarna överhuvudtaget ta sig ut ur Irak, de som bor där? Ett chartrat plan kunde till slut lyfta från Jordanien efter 10 timmar på jul från Bagdad för spelarna och ledarna. Och sen landade de i Mexiko där playoffspelet avgjordes. Och det var en resa som spelarna efteråt beskrev som ett rent helvete. Och ändå i den här matchen avgjorde alltså Ayman Hussein. Och hans livsöde beskriver också vad det här landet har gått igenom de senaste decennierna. Ayman Husseins hem bombades sönder. Hans pappa mördades av Al-Qaida. En av hans bröder fördes bort av IS. Och vad som hände med honom, det vet man fortfarande inte. Som tonåring ville Hussein lägga ner med fotbollen för att helhjärtat kunna liksom hjälpa familjen efter alla tragedier. Men hans mamma vägrade låta honom ge upp. Och till slut blev ju fotbollen hans frizon. Via en krokig väg sen med lite perioder utomlands som inte blev som han hade hoppat, så stod han där i Monterrey i april som lagkapten och med det här målet som tog Irak till VM. Och här i VM så är det ju riktigt tufft för Irak. Vi pratar om att de ska möta Frankrike ikväll. I gruppen finns ju också Norge och Senegal. Och Irak hade ju egentligen heller inte i sin öppning någon chans mot Norge. Den matchen slutade ju 1-4. Men Irak gjorde ett mål. Och visst var det han igen, Ayman Hussein.
In med bollen mot Safarov. Där är bra. Alamari med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju pang fotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål.
Jättefint spelat. Och vilket inlägg och vilken höjd han får när han kommer upp. Och så nickar han en stenhårt ned. Helt otagbar.
Ayman Hussein.
Och nu ikväll står alltså Irak inför VMs hittills kanske mest imponerande lag att spela mot, Frankrike. Och vill man se ännu fler svenskar då, som spelare som har fostrat i svensk fotboll den här VM-sommaren, då kan man verkligen hålla ett extra öga på Iraks matcher där flera av spelarna har gjort minst en ungdomslandskamp för Sverige under sin väg fram till detta VM. Och vi har startspelare från VM-premiären här. Jönköpingsfödda Amir Alamari som har spelat i Halmstad, IFK Göteborg. Malmökillen Hussein Ali. Inhopparen Ahmed Kasem, han som spelade många år i allsvenska Elfsborg. I truppen finns också delvis uppvuxen i Eskilstuna, Rebin Solaka med blåvita rötter, Kevin Jakob och så Hammarbyutbildade Aymar Sher. Alla de här kan man kika på om man följer Irak under fotbolls-VM.
En annan het match som jag tycker du kan hålla koll på är ju toppmötet i grupp J, Argentina med Messi i spetsen som visade kalasform i premiären mot Algeriet. Nu ska de ta sig an Österrike som såg minst lika bra ut i sin första match mot Jordanien. Och Österrike är ju något av en dark horse tycker jag. Det är väl väldigt få som pratar om dem.
Ja, nej, det har jag nog inte hört någon säga bland alla 25 länder som har blivit utpekade som dark horses.
Dark horses eller silvermedaljkandidater. Kanske så går Österrike under radarn för att de är med i VM för första gången på 28 år. Mm. De tog sig hit efter att ha vunnit sin grupp i kvalet efter 5 vinster och en oavgjord. Ganska stabila alltså. De leds av tysken Ralf Rangnick som jag är väldigt svag för. Mm. Det är ju en dålig svegemene man vågar jag påstå, men en oerhört inflytelserik figur inom fotboll bakom kulisserna. Det är inte för inte han kallas för professorn. Och han ligger bakom klubbar som RB Leipzig och hela den här Red Bull-koncernens intåg i fotbollen, säger vad man vill om den.
Ja.
Han har också varit interimtränare i...
Jaha, han har varit i United också. Okay.
Han har varit i Manchester United, hur som helst. Framför allt så är han känd som fadern av det som kallas för gegenpressing.
Mm.
De senaste 10-15 åren så har ju fotbollen dominerats av den spanska skolan med Pep Guardiola i spetsen. Det handlar ju om att hålla i bollen och passa runt den. Och det har lite utmanats av den tyska skolan, det som då kallas för gegenpressing. Att med hög press och intensitet återerövra bollen. När du blir av med bollen, då går man på. Man attackerar full kraft istället för att falla tillbaka och försvara och vänta in. Och det är ett slags kontrollerat kaos. Man går all in. Eller så kallas det för heavy metal fotboll när Jürgen Klopp är igång. Den tyske tränaren som kanske är den mest framgångsrika av alla de här som har anammat den här filosofin. Han var ju i klubbar som Borussia Dortmund och Liverpool och nådde stora framgångar. En filosofi som han alltså har inspirerats till av Ralf Rangnick. Och det är inte bara han. Englands förbundskapten Thomas Tuchel och tyskarnas dito som vi just hörde apropå ormar, Julian Nagelsmann, de är alla mer eller mindre produkter av Ralf Rangnicks fotbollsunder. Ska det här räcka mot Lionel Messi? Det får vi se senare idag.
Matchen att se fram emot alltså 19.00 Argentina mot Österrike, 23.00 Frankrike mot Irak och sen är vi tickat över till tisdagen 02.00 Norge-Senegal. Kan Ödegård tysta kritik? Vi har anledning att återvända till Norge imorgon ju.
Du har hört uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.